Har ni sett det att Edvard Blom var tvungen att gå ut med rättelse efter en artikel i Svenska Dagbladet idag? Har du sett det, Olle?
Nej, det har jag missat.
Nej, det var ju då att han var med i tidningen för att han hade en svan i kylen. Och då hade journalisten frågat vad det var för svan. Och då hade Edvard sagt att det var en knölsvan. Men
Ja, men vad fan.
nu är folk så jävla arga för att knölsvanen är fridlyst. Han gick ut med rättelse på Twitter att det var en sångsvan.
Okej, hur ska vi koppla det här till fotboll på något sätt?
Nej, jag vet inte. Jag
Vi kan
såg det bara
gå
på Twitter.
till Gunde Svan och så kan vi prata om att han är träningsprodukt och så kan vi gå vidare där på något sätt.
Ja, sen var det också att han har ju haft en skandal innan för han hade en ål, att han gillade att äta ål.
Fast det har han varit ganska öppen med ändå, om att han vet om att han är fridlyst och sådär, så man får äta det i små mängder.
Ja, men det är påsk i alla fall. Det är då han har en
Men
svan
du,
i.
får jag bara få tala om fridlyst? Eller alltså, har ni sett senaste Uppdrag Mat?
Nej.
Nej.
Nej, det kom igår eller förrgår eller någonting. I förrgår måste ha varit. Mauri åkte runt och träffade folk som höll på med prepping.
Ja, det är ett tag faktiskt. Men det är ju ett tag sedan, tror
Nej, i förrgår, alltså det kom i veckan. Ja, men han med tatueringar på huvudet. Han hade ju en björnfälla och han hade massa grejer man inte fick ha, sa han ungefär. Alltså, sicket folk.
Vi pratar Älvsborg istället, eller?
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Det händer
Prepping
mycket
är rätt
grejer.
intressant annars.
Alltså, har ni sett vårt spelschema här nu framöver? Vi pratade lite om det senast, men jag var tvungen att ta upp det lite bara för att vi skulle läsa här, få det mer på papper. Så jag tänker att jag läser upp varenda match fram till sommaren.
Jag ser att Kim direkt rättar till sin datorstol och börjar titta på skärmen där, så jag anar ju att han ska följa med här.
Ja,
Jag läser ju upp
precis.
för läsarna, eller för lyssnarna då. Men det är Varberg borta, BP hemma, Degerfors borta, Mjällby borta, Halmstad hemma, Sirius borta, Värnamo hemma, Norrköping borta, Malmö hemma, Djurgården hemma, AIK borta. Alltså, är inte det här väldigt lätt, Olle?
Jo, på pappret är det ju det. Man får ju vara noga med att säga det. På pappret är det ju det. Ja, Mjällby borta är lurig. Men de tre kommande här i alla fall. Varberg, Bromma, Pojkarna och Degerfors. Där vågar i alla fall jag hoppas på 9 poäng. På
På
tre
tre
matcher.
matcher, eller
Ja,
på
på tre
9 matcher.
matcher. På tre matcher ska det vara. Ja.
Vad tänker du? Det är också tre lördagsmatcher i rad. Har det hänt någon gång, Kim?
Nej, det kan jag då rakt inte minnas. Sen har det ju sällan datumen varit något problem för mig för att gå på matcherna i alla fall. Men nej, jag kan inte tänka mig. Det känns som att det har varit väldigt gynnsamt på det viset. Så här tidigt i alla fall.
Men om man nu, ja, nu, en sak då när det gäller spelschemat, det är ju att vi möter till exempel Varberg borta i april. Det känns ju som att vi kommer åka till typ en Leråker. Det känns ju som när vi möter Degerfors borta där. Det kommer inte vara jättebra. Nu såg jag matchen som spelas mellan Mjällby och Varberg. Alltså, planen på Strandvallen verkar ju vara typ bäst i Allsvenskan. Den såg ju superfin ut. Men finns det inte en risk i att möta den här typen av lag nu då, Kim?
Nej, men alltså. Nej. Ja, men då får man väl bröta lite. Jag tycker liksom inte att det där. Man vill spela lite brötigare. Och då får Henriksson fortsätta spela, så tänker jag som mittback. Jag vet inte. Ja. Det är inte min typ av fråga, känner jag.
Olle, vad tror du? Tror du att det kommer bli... Nu spelar vi inte Magnus Haglund boll med kortpassningsspel och så, utan det ska ju vara kontring och annat. Men jag vet inte. Det känns
Nej,
inte
jag
jättebra.
skulle säga det du sa där, att vi är ju inget kortpassningsspelarlag längre. Alltså om något jag tyckte var bra mot Häcken, det var ju de här när vi spelar runt bollen i backlinjen och sen till slut tröttnar så här bollen lite och slår en ganska flack långboll, om man kan säga så, mot Bernhardsson eller Ockels. Så liksom det är ju ett anfallsvapen liksom. Och det kommer vi absolut kunna använda oss av här framöver. Mot Varberg just så kommer väl alla deras långa mittbackar nicka undan bollarna. Men Men i alla fall, jag tror det blir ju svårt att spela det här kortpassningsspelet på marken liksom. Så, men som sagt, vi är ju inte ett sånt lag längre, utan vi är ganska brötiga. Vi har antingen en islänning eller Per Frick längst fram liksom, och så har vi stora starka mittbackar och sådär. Så ja, jag tror ändå det kan gynna oss.
Samuel Gustafsson sa ju efter matchen senast att vi bara slog långbollar, att det var ganska lättläst. Det var lite med så här ocharmig ton som han sa det.
Vi får ju akta oss för att inte bli blåvitt 2005 till 2000, ja, till nutid. Så att vi får det ryktet om oss att vi är ett långbollslag, för det vill man ju inte ha. Även om det här raka spelet kan vara ganska underhållande också. Men på hemmaplan framförallt, då ska vi ju ha mycket bollinnehav och joxa runt mycket med trasan, så att säga.
Och det
Men
känns väl också
känns
som, ja, förlåt, du kan ta.
Det inte lite som att Jimmy Tillin har satsat på det här kontringsspelet överhuvudtaget ända sedan 2020, om inte annat i alla fall?
Jo, men så är det ju, så är det ju. Alltså när man vinner bollen, då ska det ska attackeras och det ska gå snabbt. Det är ju underhållande att titta på, men mot så här lägre försvar, eller ja, det behöver inte vara lägre försvar, men mot försvar som kanske inte pressar våra backar så mycket, så det blir ju lätt att det blir lite kontraproduktivt och rätt tråkigt och slå de där bollarna.
Det är där jag tycker att mixen är det bästa. Att när vi startar upp vårt spel från egen planhalva, att vi vågar hålla i bollen och får upp våra motståndare så att vi kan hitta ytorna bakom. Men också att när vi vinner bollen högt upp så slår vi direkt. Jag tycker inte det finns någon motsats i det där riktigt, och det är det som var bra när vi var som bäst. Att vi kunde kontrollera matcherna på det sättet. Att vi gjorde som vi gjorde mot Häcken, det måste ju också vara att vi mötte just Häcken. Alltså, spela passningsspel mot dem, det är nog kanske, då hade det nog inte bara stått 2-0 på tavlan kanske.
Nej, det är tufft. Nej, men mycket var ju att vi spelade runt i backlinjen, hittade ut på ofta Hult, och sen försökte han hitta någon av innermittfältarna. Och de gånger han gjorde det så blev det väldigt, väldigt bra, för då kunde ju mittfältarna vända om direkt och sen slå en diagonal passning ut på en kant. Och så kunde vi ta det därifrån. Ja, nej, men det ska bli väldigt intressant att se hur vi attackerar matchen mot Varberg här på måndag.
Jag vill ändå prata lite spelschema. Jag vill bara läsa upp Blåvitts spelschema. De möter nu alltså då Kalmar borta till helgen. Sen möter de Malmö FF hemma och Djurgården borta. De har ju inte riktigt någon kvar att sparka efter de här fyra inledande matcherna med 0 poäng, känns det som.
Men plockar de en i ledarstaben i taget då, tror du? Eller åker alla på en gång och det blir en sjuhelvetes massa interimstränare? Är det inte lite roligt att allt alltid kallas interimstränare nu? Men
Ta din teori vidare.
har inte det blivit någon grej de senaste åren att du kallar det för interimstränare?
Jo, det är ju ett engelskt ord där, interim, Kim, absolut. Det har du verkligen.
Likadant att du pratar momentum. Tycker jag också går lite inflation i det ordet. På tal om inflation. Eller
Ja.
inte på tal om inflation, men mitt i en inflation.
Många
Ja.
använder också konsensus, tycker jag. Alltså, det används väldigt ofta, men det är ju inte kanske i fotbollen.
Ja. Jag har en grej till på Varberg. Alltså, jag tycker en del gnäller om att, ja, men att vi borde få spela. Eller det bästa vore ju att spela mot dem på sommaren, såklart, med tanke på att Varberg är någon sorts, alltså, invaderas av boråsare och markbor på sommaren, eller sjuåringar överlag. Men alltså, det här är väl det näst bästa, än att slippa stå där och frysa liksom i oktober en gång till.
Ja, jag tycker det här är skitbra, för att alltså jag själv ska ju till Varbergshållet nu för att fira påsk. Det vet man ju att ganska många boråsare gör, så att det är ju många boråsare på plats. Och sen det som är tråkigt nu är att vi har ju bara 800 platser ändå. Det är ju liksom ingen jättestor bortasession där att fylla, och sittplatserna tar ju slut direkt. Ja, men jag håller med dig.
Men det kanske också kan sätta någon kultur att man börjar köpa biljetter i tid, å andra sidan.
Ja,
U
det
utbud och efterfrågan.
Och det hänger väl ihop med det som man gör på Boråsarenan också, att det täcker annat. Alltså nu var det 8 000. Det fanns ju mer eller mindre bara 1 000 biljetter kvar till Elfsborg att köpa.
Och det var köer, rejäla sådana utanför Älvsborgsläktaren nu. Så det är absolut, jag kan tycka att det är bra ibland att det kommer sådana här matcher så att folk faktiskt lär sig sånt.
Men, vi släpper det. Gottfrid Rapp har fått A-lagskontrakt. Alltså, jag är ju stoltare än någonsin. Jag själv har ju gått datorteknik på Viskastrand. Och nu går en Viskastrandselev in i Elfsborgs A-lag. Herre jädrar. Vad är det vi får in i laget, Olle?
Vi får in en ung, ambitiös, ja, det får vi anta att han är. kille från Svenljunga som har varit i klubben sedan han var 12 år gammal. Löpstark kille är det. Jag skulle nog säga att alltså, ska vi ta en spelare i A-truppen idag som han liknar mest, så skulle jag väl säga kanske Bernardsson. Fast inte de typerna av ben riktigt. Jag skulle kanske säga en ung Johan Larsson liksom, som utgår från ytterpositionerna och sen kommer på löpningar bakom, både bakom och framför motståndarnas backlinje. Han kan spela på flera positioner också, Gottfrid. Han, i U17 förra året spelade han mest ute till vänster, tror jag, men han kan även spela ute till höger. Och sen de gångerna han spelar i P05-landslaget så har han ju spelat en del högerback. Så det är ju en kille som det ska bli väldigt intressant att följa den här utvecklingen, se hur det tar vägen. Men det är grymt kul att han har fått A-lagskontrakt. Och så ung också. Så
ja,
ung
precis,
också.
Det måste vara den yngsta vi har flyttat upp. Alltså, Arber kommer ihåg var ung, men det här är väl yngre.
Ja, och Drake flyttade vi inte upp, för honom köpte vi i den åldern. Sjöhage skulle kunna ha gjort A-lagsdebut i Allsvenskan när han var 17. Jag tror visserligen han var 18, men det...
Jag chansar att jag vet bäst här.
Ja,
vad säger jag? Oskar Hiljemark, säger jag.
Ja, och det var han... också, och det var också året han fyllde 18. Jag vet inte om
Gottfrid... Ja, men Gottfrid fyller 18 i år.
Ja. Men då, ja, Hiljemark och Sjöhage borde vara samma, för jag är rätt säker på Sjöhage var 18 när han gjorde debut i Allsvenskan i alla fall.
Sjöhage debuterade 2004, va? På hösten.
Han borde ha gjort det i alla fall. Jag för mig att det var, jag vet inte om det var Blåvitt borta, eller om det är ju Sporta kanske det var, för det var på Gamla Ullevi hur som helst. Vet att han hoppade in. Ja, det kanske inte var debuten, men det är då jag minns honom för första gången.
Alltså, om den delen är en åldersfråga så känner jag att Kim är facit. Det är inte ens värt att titta
ja,
upp.
Det. Men det är ju oavsett intressant. För vi, alltså många på de senaste 10 åren så har vi ju lite haft den här filosofin att när du är 18 får du spela i U19. När du är 19 får du fortfarande spela i U19 fast du kanske får börja komma upp och träna lite med A-truppen. Gottfrid Rapper är ju tränat med A-truppen redan förra hösten. Och han har 2 säsonger nu där han får spela i U19. Men... vi väljer att ge honom A-lagskontrakt nu direkt. Och det säger ju en del om hur mycket vi tror på honom.
Alltså, tror ni att det här utländska lag kan dra av honom? Man ser ju det lite, alltså oftare och oftare, att yngre spelare går från allsvenska superettanlag ut i Europa.
Ja, men att han vill väl ändå ta studenten på byggprogrammet på Viska Strand innan han lämnar, tror jag. Så.
Det är något väldigt härligt då. En kille som... eller jag antar att han hade varit med i Elfsborg eller här på tekniskt annars. Man ser någon som väljer att han vill gå en praktisk linje istället för att liksom, han tycker liksom det passar honom bättre.
Jag tycker jag älskar det. Han blev ju intervjuad i BT i samband med något träningsläget i Portugal. För då fick han ju, jag vet inte hur det fungerar när jag var ung och åkte på semester. Jag fick ta med mig läxor och sådär. Liksom, jag antar att han fick göra det, men... Nej, men då hade ju reporten frågat här hur det kommer sig att han gick bygg, och det är, man får jobb direkt efter studenten, resonerade han. Så det är ju skitbra, något att falla tillbaka på.
Ja, men kan det inte vara lite märkligt ibland det här med fotbollsgymnasium, att det är liksom bind till en skola när det hör till Älvsbro? För att jag menar, alla är ju inte intresserade av att bli ekonomer eller ingenjörer.
Jo, det är möjligt att vara en poäng där. Sen vet jag inte hur det är löst för honom. Jag antar att han kan lämna skolan på morgonen och vara med och träna på morgonen och åka tillbaka till skolan. Jag vet faktiskt inte. Vi får ju forska mer i det här, för det är ju väldigt intressant.
Mm. Anders Jensen gick ju hotell och restaurang på Almås, så det har ju hänt innan.
Joakim Sjö,
gick också viska
måleri eller något. Måleri, ja. Eller något sånt där. Ja.
Han känner ju vår vän Oskar Berglund. Eller kände varandra på skolan i alla fall.
Ja, det är... Det är 15 år sedan, men det är bra.
Innan vi lämnar de här gymnasiediskussionerna så vill jag ändå att Kim ska ha en åsikt. Vad är bäst mellan teknisk och Peking?
Ja, men nu har jag gått på Marks gymnasium, så det blir så otroligt märkligt för mig att svara på. Jag har liksom inte den här kulturen inarbetad i mig. Och hade jag pluggat i Borås på gymnasiet så hade jag ju antagligen, eller högst troligen, gått på teknisk. Jag måste ju säga teknisk av den anledningen. Men det, ja.
Ja, det här är bra svar. En annan som tänkte nästan säga har gått på teknisk, men det har han ju faktiskt inte. Han kom bara väldigt ung till Borås, så det är ju Viktor Claesson. Har ni sett nyheten i, det är väl Värna med nyheter, där Simon Thern, hux flux, säger att Viktor Claesson är 98% klar för Värnamo. Och det är som att...
Han var väl 98% säker på detta, för jag läste på fotbollskanalen.
Väldigt, ja precis. Men artikeln var ju inlåst och folk så här började spekulera om det var så här. Han är klar nu alltså. Ska vi vara
Han
oroliga?
Tjötar ju mycket. Han tjötar ju mycket. Alltså jag
Men...
tror han måste, han spelar ju i Värnamo nu, Simon Thern. Det är klart. Alltså varenda reporter frågar ju honom nu. Kommer Jobafo tillbaka? Kommer Lorenzo Aricco tillbaka? Kommer Viktor Claesson tillbaka? Kommer Niklas Hult tillbaka? Det är klart att han slänger ur sig något då. Jag tror inte vi kan nog sitta lugnt i båten där.
Jag tror ju dessutom, nog för att Simon Thern och Viktor Claesson antagligen är väldigt goda vänner. Åtminstone vad man kan utläsa av den här artikeln eller vad fotbollskanalen återgav av den. Men andra sidan så har ju många goda vänner i... Eller jag tänkte att han och Marcus Rodén är goda vänner, men inte annat i alla fall. Även Per Frick och...
Ja, och Sebbe och Niklas Hult.
Hult.
Han har ju hur mycket vänner som helst här i Borås.
Han har framförallt ett kontrakt som sträcker sig till 2026. Så jag vet inte,
det ja, känns och plus inte... 2 år till eventuellt då.
Ja.
Ja, nej, ja, det är ju väldigt tidigt att börja spekulera om honom faktiskt.
Men hellre att han går till Värnamo och Djurgården. Så att det, ja.
Men vad tror ni om det här med att Hult och Claesson, att de avslutar sen i Värnamo? Det är ju inte helt omöjligt att det finns ett steg till efter Elfsborg. Eller är det svårt att krama ut det, tror ni?
Jag tror inte att Hult kommer göra det. Alltså, de har köpt en ganska fin kåk i Borås. Liksom. Jag har väldigt svårt att se att han, ja, men, att han skulle liksom flytta hem till Värnamo och göra en säsong bara för sakens skull.
Ja. Nej, jag vet inte.
Nu känner jag ju inte honom, eller så, men jag tänker, jag får ändå för mig att han har planerat sin framtid i Borås.
Ja, men det, man kan pendla till Värnamo. Det är Claes Ingesson pendlade från Ödesök.
Ja, jo.
Min chef pendlar från Värnamo, tror jag.
Ja. Om vi då ändå tar och pratar om Niklas Hult. Han var ju med i Olofslunds senaste podcast. Det jag tar med mig därifrån, det är ju faktiskt avsnittet om skadan han åkte på där efter guldet. Man visste ju att det var illa, men jag minns inte att det var så här illa som han pratade på. Har ni lyssnat på det?
Med halva örat i morse.
Jag har lyssnat på halva med båda öronen.
Har du lyssnat till någon av skadorna?
Ja, det har jag gjort.
Minns att det var det, sådär att han inte skulle komma? Jag kände inte igen den bilden, men det kanske var så.
Alltså 2012 är ju lite av en dimma, för det hände så otroligt mycket grejer kring Elfsborg då. Men nej, jag minns inte heller det. Jag minns bara lite så här att jaha, det var ju han skadad. Då får vi Andreas Klarström spela. Så var det inte med mig det. Det var liksom, man tänkte ju inte riktigt så. Man fick liksom ingen... På den tiden fick man inte riktigt någon panik så, nu, över en skada. Vi såg inte full med så få spelare som vi kanske gör idag. Eller, det var ju Anders Svensson då, men annars gjorde vi inte det. Så jag kommer faktiskt inte ihåg det.
Framförallt var det väl otroligt taskigt timing för Niklas Hult. Liksom. Han gör en jättefin säsong. Elfsborg går för guldet och han missar var det de två eller tre sista matcherna. Och hade antagligen skrivit en kontrakt utlands därefter.
Ja, det är oflytt, det är oflytt.
Det är ungefär, eller inte, ja, det är väl ungefär som Claesson skada.
Ja, nej, vi pratade om det tidigare i podden, om Arbe Zeneli skada och Viktor Claesson skada. Och det Hult är ju lite liknande där.
Det var ju en sektion i Claes Ingesson bok där han pratar om en spelare som ska lämna. Har fått bud på sig och så har han fått höra vad den här spelaren ska få i lön. Och då säger klassingen, men det ska du inte skjuta. Du får tänka att du ska ha snyggaste bilen, du ska ha snyggaste kläderna. Det där är alldeles för låg lön. Och det måste ju varit Niklas Hult, tänker jag alltid när jag tänker tillbaka på den sektionen i den boken. Men om jag ska ta någonting som kan påverka årets Elfsborg lite mer kring den intervjun. Det var ju det här att han så kraftigt verkligen säger att han inte vill spela in i mittfältare. Det var ju också ett skäl till att han lämnade Nice för Grekland. Det var ju någonting man pratade om förra året, att när han kommer tillbaka så är Strand där och
Sandén var ju kvar fortfarande.
Ja, precis, och då hade vi den diskussionen.
Det kändes ju lite som att det var meningen att han skulle komma hem och ersätta Simon Olsson snarare än någon annan. Så fick media det att låta i alla fall.
Nej, media fick det, men jag blev, när Hult började ryktas tillbaka till Elfsborg, då blev jag rätt överraskad över att så många trodde att han skulle spela in i mitt. Det var aldrig, jag tänkte aldrig så.
Men journalisterna blåste upp det lite, så skulle jag vilja påstå. Och sen kanske det handlade om att Sandén fick någon form av allsvenskt genombrott och att du hade Strand, ja.
Ja, jo, kanske. Nej, men det var ett bra tag sedan han spelade in i mitt fält där, så.
Vem tror ni är nästa konkurrent för Hult på vänsterbacksplatsen då? Är det Adam Lundqvist? Är det Oliver Sandén? Är det Rami
Det
Kaip?
är Victor Nylén, antar jag, från U19-laget.
Du tror inte att det är, alltså till exempel, det skulle faktiskt inte få honom om Sandén kommer hem i sommar. Han blev till exempel uttagen i, det var den här franska tidningen L'Équipes flopplag. Sämsta, en av de sämsta värvningarna under
Ja,
säsongen som var.
taskigt gjort alltså.
Men det känns ju så märkligt om vi, eller nu vet inte om det talar, var det inte tal om att han ryktades att lånas ut i vintras eller senast, det övergångsfönstret har jag för mig, Sandén.
Jo, det har ju gått riktigt dåligt i alla fall. Det är ju en av de spelarna. Och det är också det att han lämnar så tidigt. Vi är ju inte vana att våra Elfsborgsspelare går ut så tidigt. Men här var det väldigt tidigt. Och det har ju inte gått bra.
Nej, och det pratade ju Stefan om på tal om en annan podd om inte annat. Och det jag tyckte att han fick betona utåt att vi, majoriteten av spelarna vi har släppt ut faktiskt har blivit mer eller mindre givna eller startspelare i sina respektive klubbar. Och kanske för att de har gått ut utomlands när de har varit färdiga snarare än att de har lockats av lukrativa kontrakt i Belgien och fått vända hem ett halvår senare till Malmö.
Nej,
Ja,
men
nej, det är intressant. Alltså jag har lite svårt också att se att vi plockar hem typ Rami Kaib, Adam Lundqvist, Oliver Sandén med så här garantin att, eller utan garantin att att de får spela liksom. Alltså jag tror ingen vill komma hem och sitta på bänken. Så.
varför har vi så bra vänsterbackar? Ställer jag alltid mig
Ja, det
frågan.
är jättekonstigt. Det är faktiskt jättekonstigt. Men i alla fall, jag tror att Victor Nylén är ju redo kanske i alla fall till nästa säsong och vara lite backup där. Han är ju lika gammal som Gottfrid och kanske inte lika framstående ur den årskullen. Liksom, det är ju en väldigt bra årskull, den här 05-kullen. Men han gjorde det väldigt bra de matcherna han spelade i U21 förra året i alla fall. Och så fick han ju följa med på ett försäsongsläger här nu också. Så vi får hoppas på honom.
Men har han gjort några landskamper på U-nivå?
Nej, det har han inte gjort. Det har han inte gjort, men det behövs oftast inte. Det har inte Noah Söderberg heller gjort. Marcus Rodén hade ju aldrig sett en landslagströja innan han blev 23 heller. Så vi har många sådana exempel.
Han fick åka till VM, så att ja,
Ja.
Tim nämnde, Stefan Andreasson har ju också varit med i podd. Det är ju lite för mycket poddar och så, vi kör för många poddar själva också. Det är för skoj det här. Men om vi går till den Stefan-podden. Jag och Olle lyssnade samtidigt för vi flög hem från Manchester helgen som var. Och då satt vi på flyget och lyssnade på den. Och alltså det som både jag och Olle sa då, det är väl att det känns ju lite som man har hört den här intervjun innan. Och det handlar ju inte om att Stefan är dålig. Det handlar ju bara om att det är så tryggt, bra och man vet ju vad man får. Och det är mycket fokus på identitet och allt sånt där. Det kanske andra tycker är så här. Ja, det är lite klyschigt, men man känner ju Stefan och man har ju hört det så många gånger så man vet ju att det är på riktigt. Det jag snarare kan se som ett problem, det är ju att det kommer bli så enormt jobbigt den dagen vi står utan Stefan. Det går nog inte riktigt att beskriva den identitetskris vi kan ha när vi inte har Stefan som den främste förespråkaren för föreningen. Han kommer ju alltid vara Elfsborgare, men jag menar som aktiv på det sättet han är nu. Vad tror du, Kim?
Ja, men det är nog svårt att få någon mer dedikerad och lägga all den tiden han gör. För det är ju inte en kille som arbetar 40 timmar i veckan direkt. Alltså man har ju hört bara, om du läste i boken Utmanarna, att han liksom, när han var på utlandssemester med sin familj så satt han ju och skötte liksom övergångsfönstret liksom på toaletten på natten ungefär. Över telefon. Och sen tror jag inte, liksom, jag har svårt att se att vi har någon i Elfsborgsled som är liksom, dels av det nätverket som han har och den sociala förmågan. För man vill ju ha en guling på den positionen.
Så är det. Det säger du väldigt bra där, Kim. Att man vill ju gärna ta någon inom föreningen som har något förflutet, liksom. Vi testade ju Mattias Svensson lite som någon sportchef där och det gick väl sådär.
Och
Så.
Stenbeck. Stenbecken.
Ja, Stenbecken, ja, just det.
Han var klubbchef
Han hade
i
ju också
några månader.
Elfsborg i slutet, men det var ju tufft nog för honom.
Ja, nej, men det kommer ju bli hemskt den dagen Stefan inte är med oss längre. Nu säger jag ju så, för jag tror vi, alltså han kommer ju, vi får väl ha begravningen på kansliet så får vi bära kistan ut sen och lägga honom på Ryavallen. Men nej, det kommer ju bli hemskt. Men det är ju väldigt, jag hoppas verkligen att det är lång, lång tid.
Ja, pensionsåldern höjs ju allt mer ju mer åren går bara, så att
Är du lite bitter över det här, Kim?
Absolut inte.
Nej, det är bra.
Men något annat ni tar med från den tuttosvenskan intervjun?
Jag tyckte nog att den, alltså ja, det var mycket som har varit innan, men jag tyckte att Anna kanske var lite bättre än de senaste intervjuerna jag har hört med Stefan, för det känns som att han har varit med i mycket poddar och intervjuer, så alltså jag har hört honom både i Fotbollsmorgon och i, vad heter det, Aftonbladets den här Silly-timmen de hade. Så jag tycker nog att detta var den bästa intervjun med Stefan. Det var lite mer, eller var lite bredare på något sätt. Sen var det som mer, det vet jag inte, men det...
Yes, vi lämnar podden. Vi har inte ens nämnt Ben Murray Kings, som också är en snackis, men det är det.
Det känner folk till.
Ja, precis.
Hittar man den här podden så hittar man ju Ben Murray Kings. Det får vi utgå från.
Hittar man hit så har man hittat dit. Det är bra. Det är vårt motto.
Man är i källaren och rotar nu, verkligen.
Om vi går till en annan snackis som är ganska självklar, så är det ju... Efter premiären så är det mycket fokus på supporterfrågor. Dels för att vi har verkligen ett fullsatt Älvsborgsläktaren. Det är inte fullsatt, men den totala siffran landar väl på runt 2300 på Älvsborgsläktaren. På en match där det var runt 8000 åskådare totalt. Och med det här stora intresset som nu växer upp, så märker ju åtminstone jag att det blir några slags lyxproblem som växer fram. Det ena hörde jag talas om när jag pratade med några kompisar. Det var ju det här att när man går upp på läktaren så var ens plats, den var tagen av någon annan. Och det är så här, det kan man ju inte gnälla på, tänker jag. Det är ju ett ganska skönt lyxproblem. Att,
ja, det är ju en ståplatsläktare, så det är lite...
Ja, precis.
Nej, men det är så här saker man inte tänker på som händer när det blir mer folk. Det andra, det är väl det här att det är svårt att styra sångerna. Nu, inmarschsången var ju inte jättebra. Det var ju för att det inte spelas någon musik på Älvsborgsläktaren. Det är också sjukt. Om det är någon läktare som ska spelas musik på när inmarsch låter, så är det på Älvsborgsläktaren. Men det gjordes inte. Men också att överlag så blir det kanske svårare att styra sångerna.
Men det kanske är liksom dags att ta nästa steg på det viset. Jag menar, för jag vet inte hur många år vi har haft två kapotor nu egentligen. Det är väl inte så hemskt länge i alla fall. Eller är det sen efter
pandemin kastar jag fram som en...
Och då kanske det är lite trumman i mitten också.
Ja, och det kanske nu det är dags att vi ska ha tredje.
Ja, men det är ju så, vi har ju faktiskt utvecklat så mycket på Älvsborgsläktaren, ja, efter pandemin, skulle jag säga. Stora skiljelinjer där. Vi har faktiskt utvecklats i sån takt så att man hänger ju liksom inte riktigt med på allt som händer hela tiden. Och det är ju bara positivt. Jag tycker det är skitkul.
Och det är ju många mer som ska fostras in i det här. Alltså för många är det så här, vi är ju uppfostrade med att det står självklart ståplats och sjunger man och alla de här flaggorna. Det är ju sånt vi har sett när vi har växt upp. Det är kanske inte lika självklart för alla nya. Och det här ansvaret att fostra, det är ju ganska delat vem som ska göra det. Det jag kan irritera mig mest på i det här då, för att jag har ju noterat diskussionen som var på Svenska fansforumet. Där blir det lite som att man ser Gulliganerna som något slags professionellt bolag i den här frågan. Som att varför har vi inte TIFO? Varför gör inte TIFO-gruppen det här? Varför gör man inte så här med trumman? Det är så många som inte riktigt förstår att det är så mycket ideellt arbete från också fortfarande många unga personer. Det är väl det som kan irritera mig mest i det här.
Mm, jag kan hålla med dig där. Det är ju väldigt ofta så här att Älvsborgsläktaren, där pekar man och säger det, där står Gulliganerna, och så är det ju till viss del. De flesta är väl medlemmar i Gulliganerna där, men Gulliganerna som ideell förening gör ju liksom inte, alltså folk köper ju sig en egen biljett och ställer sig där. Det är liksom lite svårt för Gulliganerna att ta ansvar för allt som händer och sker på Älvsborgsläktaren och där omkring, även om de gör ett jättejobb såklart.
Och vi är ju, alltså, Gulliganerna som förening är ju inte bara ett resebolag, för det kan jag också uppleva ibland att det går lite att den riktning man ser det som någon som bara arrangerar resor, att det är någonting man har kontakt med när man åker på bortamatch.
Också vid Nyshop.
Ja, det är så mycket mer och det är så många som gör så himla mycket jobb. Sen är det ju då det här med pyroteknikfrågan. Den, den är större i städer som Borås, Norrköping. Man såg Norrköpings tifo nu hade en blinkning till deras tidning. Vi kan väl skriva under på den blinkningen om vi hade haft den också. Och det är verkligen, alltså, det är verkligen en känsla av att diskussionen tas inte riktigt framåt. Det är verkligen det här att rök är dåligt, rök är snyggt. Man kan inte enas där någonstans. Hur har du upplevt PIR-diskussionen efter premiären, Kim?
Jag tycker nog att den har varit värre. Alltså, man har ju sett mer debattinlägg i BT tidigare än vad det har varit denna gången, kan jag känna i alla fall. Den är klart, alltså, nu var det otroligt mycket PIR denna gången jämfört med hur det har varit. Detta känns som en av de större bränningarna som har skett på Borås Arena från vår sida, om inte annat i alla fall. Men ja, det är så jävla svår fråga det där, och jag tycker det är synd att den här okunskapen går på att liksom, ja, men jag kan inte tänka mig bli medlem i Gulligan om inte Gulligan tar av sig till pyrrofrågan. Jag tycker den är också lite svårt, för vi kan ju inte styra vad respektive individ väljer att göra på en läktare på det sättet. Det är den typen av frågeställningar jag tycker är det värsta i så fall egentligen.
Ja, där håller jag med dig om, Kim, för det är så här. Jag jobbar ju på en stor arbetsplats liksom, och folk vet om att jag står i klacken, och då tycker ju folk, då vill hela tiden folk veta vad jag tycker om pyroteknik liksom, och det är ju helt ointressant. Hade jag hatat pyroteknik, alltså, jag hade inte kunnat göra så mycket åt över att det används pyroteknik liksom. Så därför tycker jag, alltså, den här diskussionen har ju pågått i 10-15 år, så jag kastar in handduken bara. Jag bryr mig inte längre.
Det är det enda jag tycker att man kanske missar i den frågan, för att jag tror att pyrrofrågan, att du har fått en aktivare grupp idag som liksom är de som sköter pyrron så att säga, eller väljer att tända bengaler och rök och sådär. Jag tror att det har lett, ligger bakom en stor del av den återväxten vi har fått på Älvsborgsläktaren de senaste åren också.
Det tror jag verkligen. Där håller jag med dig. Folk, alltså ungdomar idag, de tycker det är jättekul med pyroteknik liksom. Så där är jag fullt med dig. Och sen är det ju väldigt många som pekar på tvärtom, att Älvsborg har lite publik för att det har börjat användas mycket pyroteknik. Men det där är ju, det är ju bara galimatias.
Och det är ju, tycker jag också är tydligt, att supporterkultur är någonting som är hett. Och det är väl framförallt för att det är så bland storlagen och storstadsklubben också. Alltså det är någonting som är inne att vara supporter. Och det tror jag också är en stor anledning till att det är många som går till just Älvsborgsläktaren. Vi pekar ofta på Gula torget och så vidare, men det är coolt att vara supporter igen. Och det är ju någonting som är skönt. Med det sagt, ska vi avsluta där.
Ja, vi får väl runda av och fira påsk, och så får vi hoppas på 3 poäng på måndag.
Ja.
Kul resa blir det oavsett i alla fall, med uppladdning i Varberg där och förhoppningsvis en smockfull bortasektion. Det kommer bli grymt.
För er som åker.
Så får vi hoppas att Edvard Bloms svan smakar gott också.
Det får vi verkligen hoppas.
Ja. Hej på er.
Vamos.
Vamos.